tycker det är jättet.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Mycket välkomna till ännu ett avsnitt av Agendasättarna. För er som inte vet, detta är en intervjupodd där jag, Anders Sedhammer, träffar folk i sportcommunityn. Antingen mediepersonligheter, gamla utövare och tränare eller aktiva. Och ni som har hängt med ända sedan 2012 vet att podden kommer ut med nytt avsnitt varje onsdag. Och att man når den genom agendasattarna.se eller via iTunes. Gäst denna vecka är Dagens Nyheters tv-sportkritiker Johan Kroneman. Vi pratar om sportjournalistikens innebörd, vilka medieföretag som gör bra och intressanta saker i Kronemans ögon, varför Sverige behöver ett granskande sportprogram, vilka journalister han gillar och vilka typer Kroneman inte tycker om, samt mycket, mycket annat. Många åsikter och flertalet intressanta resonemang utlovas. Berätta gärna vad ni tycker om podden på mailadressen anders@agendasattarna.se eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre. Där kan ni också föreslå vilka gäster jag borde intervjua framgent. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen, så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu lyssnar vi till Johan Kroneman. Då säger jag välkommen till Johan Kroneman.
Tack.
Vi sitter med en kopp kaffe här, en latte till dig och espresso för att pigga upp oss lite på en eftermiddag. Alla får presentera sin egen yrkesroll först och främst. Hur låter din version?
Ja, det är ganska enkelt. Jag är frilansjournalist. Jag är film- och tv-kritiker framförallt. Eller det är det jag gör mest. Och jag gör det mest på Dagens Nyheter. Men jag jobbar för, jag är till salen, jag jobbar för dem som jag, ja, jag är så pass privilegierad så att jag gör det jag tycker är kul just nu. Så får se hur länge det håller.
Och vad den här podden anbelangar så skriver du en tv-sportsida i DN varje lördag.
Ja.
Bara för att sätta ditt värv i perspektiv här, du har varit chefredaktör för Nöjesguiden, annars har du varit frilans i över 30 år. Vilket gissar jag kräver en ganska god karaktär och en hyfsat vass penna som du har fått god kritik för. Hur gick det till när DN frågade dig om du ville skriva om sport?
Ja, det minns jag faktiskt inte. Jag tror bara att det var... Jag undrar om det var... Jag tror inte att det var Göran Lögren, utan jag tror att det var den förre chefen som är en god vän till mig, men... Så nu har jag tappat hans namn, det är ju pinsamt. Men nej, jag vet faktiskt inte. De var väl förtjusta i mitt sätt att skriva på. Och så tycker de väl att... de tyckte väl att det var läge för att också sporten, så att säga... TV-utbudet är ju så enormt. Så de tyckte väl att det var väldigt relevant att ha någon som också tittade extra på hur tv-sporten skötte sig. Och, så att jag antar att det var motivet. Men du får nog fråga dem varför jag är kvar där.
Du är ju känd i kulturkretsar tydligt. Hur ser din sportbakgrund ut? Vad är det som gör att du kan skriva om tv-sport på ett bra sätt?
Min sportbakgrund, jag har alltid varit otroligt sportintresserad sedan jag var en liten pojke. Så jag har sysslat med alla sporter i stort sett när jag var ung. Och jag skrev en del sport även som ung journalist. Jag vickade på olika tidningar runt om i Sverige. Jag var på Radio Östergötland och Hallands Nyheter och Göteborgs-Posten och Aftonbladet. Och då gjorde jag en del sport då och då. Jag är ju årsbarn med tvn. Jag är ju född 55 och jag är ju, ja, jag skulle nog säga att jag kan tv rätt bra. Alltså jag har följt tvn och all tv-sport är ju, den tv-sport och den radiosport som har funnits har jag ju följt sedan början. Så att jag tycker nog att jag har hyggligt på fötterna.
Och din klubb är IFK Norrköping?
Ja.
Och är det något mer lag ute i Europa du håller på?
Ja, jag håller ju på Arsenal då. Sen Hedenhös tid. Typ. Nej, men i alla fall 1969 kanske, 70.
Mm. Som många andra medelålders svenskar.
Ja, men jag ska säga att jag håller på rätt. Jag har många favoritlag. Men Arsenal har väl alltid varit liksom. Det är de. Nu åker jag till London så åker jag gärna och kollar på dem.
Är du stolt över din position att recensera tv-sport i DN?
Jag är väldigt glad över att jobba på DN. Det är jag. Jag är glad att jag jobbar på den största tidningen. Och jag tycker ibland att... många säger att... förr tyckte man att de som jobbade på DN var lite kaxiga. Jag tycker att man kan gott vara lite kaxig man jobbar på DN. Jag tycker de ska vara stolta och liksom lite extra glada för det. Det är en väldigt bra... Jag kan inte tänka mig en bättre plattform. I alla fall inte i Sverige. Tyvärr är konkurrensen för dålig. Vi har för få tidningar tycker jag överhuvudtaget. Så jag känner mig, jag är jätteglad att jag får skriva där.
Alltid. Har du något principiellt emot att skriva för en kvällstidning eller?
Nej, det har jag väl inte. Men jag tycker att det finns ju inslag i kvällstidningar som jag har lite svårt för. Jag har svårt för en viss typ av kvällstidningsjournalistik, en viss typ av dragningar och alltså ett visst utrymme de ger sig. Alla journalister, många journalister glider på sanningen. Det är liksom en yrkeshemlighet tyvärr, men kvällstidningar har en tendens att glida lite extra på sanningen ibland. Men jag menar, det finns ju hur många bra reportrar och krönikörer som helst på även på kvällstidningar, och jag kan ju tycka att när kvällstidningar är som bäst, då är de ju jätteroliga att läsa.
Vi ska prata mer om det sen. Först vill jag fråga, vilka tycker du är dina toppegenskaper som tv-sportkritiker?
Jag skulle nog säga att grunden är att man måste kunna skriva. Och det har jag har tränat hårt på att skriva. Jag har jobbat jävligt mycket på med min stil och mitt uttryck. Och jag vill att det ska vara vasst och roligt och underhållande. Och jag tror att jag har en styrka i att jag har perspektiv och att jag kan sätta in saker i ett lite större sammanhang. Både alltså historiskt och eller samhället och så att det är väl min uppgift, men det är min jag vill sätta in det i något lite större sammanhang, det vi tittar på, och jag vill ju inte vara en tv-recensent som kommer med alla svar. Jag vill ju ställa en jävla massa bra frågor och roliga frågor och få igång en diskussion om en del breda frågor och känsliga frågor och glömda frågor.
Under den här poddens liv har jag märkt att de jag intervjuar, som ofta är i sportmediebranschen, refererar till dina sport-tv-kröniker. Det märks att att dina ord fastnar på utövarna i mediebranschen. Hur tänker du kring det där?
Men jag tror tyvärr att det är som så att det är... att det är lite för, vi är lite för få som har fått den möjligheten, och det är lite för få som jag tycker det finns en tendens till att vi är lite för verserade och snälla och trevliga. Jag ser det inte som någon slags säga, jag har inget mål i att vara drastisk och hård, eller men skriver man kröniker i en stor tidning, då måste man måste ibland dra saken till sin spets, och man måste provocera lite, och man måste våga lite. Man måste, det kan också gå väldigt fel, men då, jag har bra redaktörer på DN. Jag hoppas att de, och tror att de ser när jag, om jag bara är ute för att provocera för provocerandets skull, eller att jag upprepar mig, eller att jag skriver poänglösa saker. Så jag tror att de är på mig då. Jag litar på att jag har ett filter där. I mina redaktörer. Att de hjälper mig med det.
Mm. Du nämner där att du tycker att folk borde vara kanske lite mer vassa. De andra tv-kronikörerna som man tänker på är ju Marcus Leifby på Aftonbladet. Och ja. Anna Friberg på Expressen. Vad har du för åsikter om dem?
Ja, men jag tycker att de är, ja, helt sanningsenligt så är det som så att jag läser inte dem varje dag eller varje vecka. Och det beror inte på att jag är superignorant, men det är bara på att jag hinner inte helt enkelt. Men jag tycker att de gör bra ifrån sig. Jag tycker att sporten är sporten och idrotten är ett enormt, gigantiskt område att bevaka. Och jag tycker nog att tv-perspektivet är lite satt på undantag. Det är bra att kvällstidningarna har satsat på att också granska tv-utbudet. Jag kan tycka liksom att det är lite klent beställt ändå med, så att säga, tv-kritiken. Och det, jag kan tycka det, att det gäller tv-kritiken överlag då, att tv, hur man nu än distribuerar tv, har en enorm betydelse och en enorm genomslagskraft. Och idrotten är ju en mångmiljardindustri alltså. Så att jag har ju tjatat mycket om det, att jag tycker att det finns skäl till att bygga ut bevakningen av idrottens affärer framförallt.
Som jag sa, så märker jag att folket på golvet, det vill säga enskilda reportrar och kommentatorer och experter och sådär, lyssnar, eller i alla fall läser och reflekterar över det du skriver. Har du märkt av att tv-ledningar, alltså chefer på olika tv-stationer, faktiskt tar till sig din kritik?
Nej, det har jag inte. Du menar att jag skulle se att det är någonting som har förändrats i tablån, eller? Nej, ja. Det har jag aldrig, det har jag aldrig reflekterat över eller tänkt på. Men jag skulle inte hålla på med det om jag inte hoppades att någon skulle lyssna där ute. Men alltså, framför allt är det ju ändå som så att jag har ju ett avtal med min uppdragsgivare, och jag upplever också att jag har ett avtal eller en relation med läsarna, till exempel på Dagens Nyheter. Och jag har också en relation med tv-tittare. Och där är mitt uppdrag, så att säga. Och mitt ansvar. Min uppdragsgivare och läsarna. Huruvida de som Så de som finns i maktposition i media, andra kronikörer och idrottare. Och jag, helt ärligt, så försöker jag bry mig så lite som möjligt om vad de tycker och tänker. För att jag får ju mycket mejl där människor tycker att journalister de skriver bara för andra journalister. Och det är ju otroligt tråkigt om någon... Det är jävligt ledsamt om någon uppfattar det jag skriver som att jag har gjort det för att briljera för mina kollegor. Det tycker jag är jävla misslyckande om folk tror det och tänker så. Skittråkigt faktiskt.
Det här är en podcast från Expressen.
2006 fick du Gerhard Bonniers kulturstipendium. Motiveringen stod bland annat följande. Kronemann har ett stabilt humör. Han är alltid arg. Varifrån kommer den där ilskan?
Alltså jag tycker att den där... Jag blev jävligt glad för det där priset. Jag har en jävla massa pengar dessutom. 122 000 tror jag att jag fick.
Oj.
Ja. Skattefritt. Så att jag var ju väldigt glad, va? Så jag struntade väl i vad de skrev. Men efteråt så tyckte jag nog att det där med att jag alltid är arg. Jag tycker det är lite... Jag tycker inte riktigt det. Jag tycker inte den beskrivningen är korrekt. Däremot så är det väl som så att jag menar, en kritikers första uppgift är ju att vara kritisk. Jag kan ju inte... Jag måste ju förhålla mig kritiskt till det jag tittar på tv och filmer jag ska skriva något vettigt om eller företeelse. Så, men... Alltså jag upplever mig rätt sällan som arg faktiskt. Men jag kan ju skriva liksom på uppstuds verkligen. Och jag kan ju vara upprörd, men saken är den att jag brukar alltid, de texterna brukar jag lägga under huvudkudden och så sover jag på dem. Och nästa dag brukar jag ta ner dem rätt rejält. Eller så mina redaktörer hjälper mig att ta ner dem. Men det är klart att jag tycker att man lite... Det är klart att det ska finnas känslor och liksom, att man ska reagera starkt på vissa saker och så vidare. Men jag vet fan, jag tycker att det är lite orättvist att säga att jag är arg. Jag tror att människor som känner mig skulle säga att jag är... väldigt glad och jag är en ganska rolig och social begåvad människa. Inte särskilt arg.
Kritisk nämnde du i alla fall. Vad finns det att vara extra kritisk över i Sveriges sportmedieklimat, tycker du?
Jag tycker nog att totalt sett, det kan ju låta lite paradoxalt, men totalt sett så tycker jag ju att sportjournalistiken har utvecklats otroligt mycket. Och på ett jäkla bra sätt de sista 10-15 åren. Jag skulle säga att sportjournalistiken är den del inom journalistiken totalt sett som jag tycker har gjort de största framstegen. Få fram otroligt många som kan skriva och kan analysera sport och som kan kommentera den. Men jag kan tycka att jag har ju en käpphäst och den är ju... Jag har ju svårt för en viss typ av hejaklacksjournalistik. Jag kan ju tycka att många sportjournalister har svårt att hålla isär sina roller. Eller hålla isär sin... Alltså jobbet och känslan helt enkelt. När Sverige vinner eller förlorar så... Det är precis som att det finns ett krav på att man ska dras med. Man ska vara publik också. Och jag tycker att det är lite knepigt. Jag satt ju och lyssnade häromdagen bara på. Jag har en sån där, jag vet inte vilka det var som gav ut. Men jag tror det är Sveriges Radio som gav ut gamla kända sportreferat och sånt. Va? Men jag älskar att lyssna på sånt när Mats Strandberg kommenterar tennis och Stefan Edberg, Boris Becker och han håller på att gå upp i limningen, va. Men allting har ju sin tid. Ibland jag kan tycka att många reportrar och kommentatorer kan ibland ha en tendens att se sig som en del av underhållningen själva. Och då går de nästan alltid bort sig. Men precis som jag tycker att det är viktigt att jag vill vara underhållande också i mitt skrivande. Så det är väl jättebra att vi har en kommentator, en bisittare som är fyndig och rolig och påhittig. Men jag har svårt för reportrar, kommentatorer som brakar ihop totalt och inte kan hantera sin egen besvikelse när Sverige förlorar en hockeymatch eller en kvalmatch. Och sen på andra, liksom i andra änden har också väldigt svårt att ställa den där riktigt elaka eller den riktiga frågan, för att det kan man riskera att förstöra den här goda stämningen som finns liksom. Jag tittade faktiskt på ett klipp från NRK. En norsk reporter som intervjuade Drillo efter den senaste förlusten när man fått stryk mot Schweiz. Hemma tror jag väl var 2-0. Och den reporten släppte bara inte honom. Och det slutade ju givetvis med att Drillo gick därifrån. Men jag tyckte bara att det var... Att jag kan verkligen sakna den där... Det där modet hos... Jag förstår ju hur svårt det är att vara alltså kommentator och att stå i direktsändning och ställa en kritisk fråga till Erik Hamrén. Det är inte lätt, va? Men jag tror att vi måste... Alltså tittarna förtjänar att ha dem representanter för oss. Som kan ställa, så att säga, våra kollektiva frågor.
Även om det leder till att anslaget i det här fallet då skulle straffa reportern eller sändande bolag med att inte ge så stor tillgänglighet framöver på grund av de här kritiska frågorna.
Alltså jag tycker ibland att det saknas fan med solidaritet mellan olika reportrar. För jag tycker liksom att om landslaget bestämmer sig för att frysa ut eller någon spelare bestämmer sig för att frysa ut någon reporter, då tycker jag att då får de andra tidningarna och de andra reporterna ställa upp på den här utfrusna. Då tycker jag, då går vi inte dit överhuvudtaget. Alltså jag skulle vara så drastisk så kan de hålla en presskonferens för tomma läktare. Det skulle jag verkligen se fram emot. Jag tycker inte att Erik Hamrén eller Zlatan eller Per Mårts eller någon annan ska få diktera vilka frågor som ska ställas. Eller någon pressansvarig på fotbollförbundet som säger att det där vill han inte prata om och så vidare. Men är de på plats så får de vara beredda på att få alla typer av frågor. De kommer också få en del kanske korkade frågor, men är man ett proffs och så får man lära sig hantera det också. Jag såg Mourinho häromdagen. Han var jättesur på någon reporter på en presskonferens som han tyckte hade ställt samma fråga 2-3 gånger. Och gav svar på tal. Det tycker jag också han får. Visst. Men jag tycker inte att man kan inte hålla på och censurera journalister och säga att du får prata och du får inte prata. Om det är sportjournalister som ställer frågor som handlar om något annat än fotboll eller handlar om någons ekonomi eller något misshandelsfall. Alltså de behöver ju inte svara på dem, men man kan inte, det här med att bojkotta press och sånt är otroligt svårt för. Och jag kan tycka också att sportjournalister borde visa lite större solidaritet med varandra.
John Maillard lämnade presskonferens för några år sedan när Zlatan vägrade svara på några frågor.
Ja, tror det? Nej, det gör jag inte. Men jag skulle tycka att det var inte så dumt. Saken är den att vi media behöver ju förbundskaptener och vi behöver stjärnor och för att vi ska kunna fylla våra tablåer och våra studior och våra spalter och kröniker och så. Men de behöver också oss, det är ett samspel där. Journalister behandlas ju, kan ju verkligen behandlas som paria. Jag har svårt för att gå in där och ta en massa skit för att jag var där och ställde frågor som jag tyckte var relevanta för mina läsare. Så att jag skulle också resa mig upp och lämna en sån där intervju om jag inte fick några vettiga svar, skulle jag bara gå därifrån också.
De kommentatorer, eller vissa av kommentatorerna som jag har intervjuat i den här podden och vissa kommentatorer som jag har träffat rent privat hävdar att man ska hålla på Sverige när man kommenterar det landslaget. Jag behöver inte säga några namn, men det är folk som verkligen tycker det som kommenterar landslagsnivå. Säger tvärtom där.
Nej, jag säger inte tvärtom. Jag menar att man kan känna glädje eller att man kan visa en viss typ av besvikelse. Men man måste veta exakt var gränserna går. Och det måste också deras redaktörer och deras chefer. Jag skrev ju om, jag tror det var Juniorkronorna med Chris Härenstam och Renberg. Alltså jag har aldrig hört något liknande. De släppte allting och det var någon gruppspelsmatch. Och varenda mål var som om Sverige hade vunnit VM i fotboll. Och det var ju ett slags att försöka dramatisera någonting som, ja, det är liksom att försöka spela en egen roll. Det är som att se en domare försöka ta över en match och sätta sin prägel och avgöra den helt och hållet. Jag tycker det är lika irriterande. Men jag tycker absolut att det är klart att Glenn Strömberg ska få vara glad om Sverige går till kvartsfinal i ett VM. Men han får inte glömma att han också har ett jobb att göra. Jag menar bara att man ska se upp i backarna.
När Sverige valde en ny förbundskapten efter Lars Lagerbäck så var i alla fall snacket, och det har väl kanske förbundet också halvverifierat i alla fall i efterhand, att det var viktigt att ha en ny förbundskapten som hade god hand i media. Mm. Och då valde man Erik Hamrén. Hur tycker du att det har fallit ut? Har du sett någon form av öppning? Även om du inte jobbar dagligdags med landslaget, kanske du har sett några skillnader?
Jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker bara att jag tyckte att Hamrén gjorde någon slags Eriksgata. Det är precis när han tillträdde. Han var med i Skavlan, han var med i Sverige och han var med i massa sådana här i intervjuprogram. Och han gjorde en runda där för att markera att han var på något sätt mer öppen och en öppen person än Lagerbäck. Men jag tycker nog de som jag pratar med som är ute och står ganska nära landslaget, så tycker det känns som om de tycker att landslaget nästan har blivit mer slutet med Hamrén. Och det är mer styrning av vilka spelare som kommer till vilka samlingar eller vissa presskonferenser och så. Så att det har blivit helt enkelt svårare att jobba. Men det är lite knepigt för mig att sitta. Jag är ju ändå på rätt ordentligt avstånd. Men de kollegor som jag pratar med är nog inne på att det är inte liksom glasnost precis med Erik Hamrén. Och han har ju visat i tv nu många gånger hur otroligt yberkänslig han är för kritik. Lagerbäck var ju så att säga luttrad. Och han visste ju hela tiden var kritiken kom ifrån och när den skulle komma och hur den skulle komma. Så han, jag tror att han lyckas ju parera det på något bra sätt. Men Hamrén verkar ju lite chockad över att vi inte älskar honom hela tiden. Och han har ju kört en rätt uppläxande stil mot många reportrar. Det kan jag också tycka är lite obehagligt.
Högre fallhöjd för Hamrén också eftersom han börjar så
ja.
Uppslupet.
Ja, det är, så är det ju absolut. Nu hörde jag ju faktiskt sent om sidan hörde jag i Lagerbäcks sommarprogram. Och alltså hans program, det dryper ju också av bitterhet mot pressen faktiskt. Att det, ja, att det, när det har gått åt helvete så är det ju stort sett pressens fel. Så att jag tycker nog att det är otroligt många förbundskaptener och högt ansvariga inom idrotten som har jäkla dålig relation med media och väldigt okunniga om hur det fungerar. Jag tycker man kan inte vara okunnig om hur en kvällstidning fungerar och vilka frågor de vill ha svar på och även som fotbollsspelare. Man får helt enkelt... Jag tycker att det finns... När man ser internationella stjärnor så tycker jag att de verkar mer villiga på att svara på alla typer av frågor. Det gäller utländska sportstjärnor överhuvudtaget. Att om det är någon som på presskonferens och frågar om vad deras favoritfärg är, va? Då har de inte svårt att säga blå. Men jag menar, till och med en svensk, så att säga, allsvensk spelare. Det är väldigt vanligt att spelare ska läxa upp reporter och säga att det där var inte en särskilt bra fråga. Eller var väldigt liksom, lite ironiska. Jag kan tycka att... många tycker att journalister är så upplåsta och jag tycker att journalister i högre utsträckning borde försvara sig och sitt sätt att jobba lite bättre och lite ja och inte bara ta. Jag tycker sportjournalister till exempel tar ju otroligt mycket skit som jag inte tycker att de förtjänar. Jag menar, ställer de korkade frågor så får de kritik för det. Men jag är inte så säker på att den kritiken alltid är relevant bara för den kommer från sportstjärnor. Det kan vi diskutera internt sen också. Det gör vi ju också, vad som var bra och inte bra. Nu sitter jag och försvarar alla sportjournalister. Men, ja, men jag känner att det är lite läge för att göra, tycker jag.
Det är ju fint, Ari, men det spelar ingen roll om... En sportjournalist bränner sina broar med just den här spelaren, eller kanske hela laget, för att han stod upp för någonting som du anser. Då är han rökt där i 2 år framöver.
Ja.
Jobbig arbetssituation.
Ja, det blir ju jättejobbigt. Men det blir det ju för alla som håller på. Jag menar, är du politisk reporter så har du ju samma situation när du intervjuar politiker eller Reinfeldt eller Borg. Men jag tror bara som så att man... Jag tror att alla journalister måste sträva efter att sträva efter en position där de inte kan köra med. Om de blir irriterade för att Olof Lund ställer elaka frågor, då det är inte som så att man plockar bort honom då och så kör man in någon annan. Jag tycker på något sätt att där måste ju redaktionerna och kollegorna stå på stenhårt. Alltså. Att man inte viker ner sig för någon jävla kravlista från omklädningsrummet.
Lite fördomsfullt kanske man kan hävda att politikerna förstår mediemekanismerna på ett mycket bättre
ja,
sätt
gör.
Än man är 22 år i fotboll.
Ja, det gör de ju. Och du kan ju ställa en fråga till politiker och de helt seriöst och mycket engagerat svara på något helt annat och de är helt obekymrade om det. Alltså det är ju verkligen på det sättet att man kan fråga Reinfeldt om vädret och han svarar någonting om han kan svara någonting om vädret i Grekland istället. Så jag vet inte, det hoppas jag inte att idrottsstjärnor ska bli allt för eller ansvariga ska väl efterlikna politikerna för mycket, men jag tror att de måste lära sig att det är ett spel och att det också är inte är så jävla blodigt allvar. Det är också en liten lek liksom, att man får se det med, man behöver inte resa sig upp och gå bara för att man får en fråga som att du tycker om.
Mm. Tillbaka till din tv-sportspalt. Ja. Man brukar säga att om man kritiserar någonting så ska man eventuellt erbjuda en alternativ lösning. Ibland när man läser dig så får man känslan av att du tycker att det är lite hopplöst och att den här lösningen som jag eftersträvar kanske inte finns inom Sveriges gränser. Nu är jag fördomsfull igen, men ligger det någonting i det?
Ja, men alltså jag tror ju inte att min uppgift... Jag tycker att jag kan titta på olika missförhållanden och... Men jag tycker inte att det är mitt ansvar att komma upp med alternativa lösningar hela tiden. Och att om man inte har en alternativ lösning så får man hålla käften. Det köper jag bara inte. Utan jag kan ha en åsikt om Mellanöstern-konflikten, men att jag skulle sitta inne med en komplett lösning för hela problemet, det kan ju ändå ingen kräva. Så att jag tycker då att jag ska ställa de rätta frågorna och att jag ska trigga igång folk och ha åsikter och kanske själva diskutera det här. Men jag är inte den som ska lösa problemet. Om det är någon som tror att jag har... Det är klart att jag har åsikter om vilket håll man ska gå åt. Men jag tycker helst ska jag ju inte... Som skribent tycker jag inte... Det är inte min uppgift att komma med svaren. Jag tycker det. Ställa frågorna.
Vilka gör piggast sport-tv idag tycker du?
Piggast. Ja, det är ett spännande ord, pigg. Jag kan ju tycka att en del webbsändningar är pigga och roliga. Men
som vilka då?
Ja, men jag kan tycka att kvällstidens webbsändningar kan vara och lite av deras liksom så här studio fotbollsprogram och så vidare. Men jag har skrivit lite om det där. Jag tycker att nu verkar det som om tablå-tv plötsligt försöker efterlikna webb-tv, att den ska vara liksom så här spontan och att den ska pågå i evigheter och aldrig ha något slut och så att jag tycker att det är roligt med de här nya aktörerna. Det tycker jag är kul. Och jag tror att det är bra om de kanske i någon riktning kommer påverka tablå-tv eller de etablerade stora redaktionerna. De kanske måste tänka nytt eller tänka lite annorlunda. Jag har väl inte någon sån där... Det finns väl ingen sportsändning som jag faktiskt springer hem för att titta på så där. Jo, vissa evenemang, alltså själva matcher och så, men det finns inga förhandssnack som jag kastar mig över eller. Det finns vissa kommentatorer och som jag tycker mycket om och jag tycker till exempel ett program som jag ogärna missar är ju det här TV4s fotbollsprogram på söndagkväll.
Fotbollskanalen Europa.
Ja, det tycker jag är... Det har blivit ett sånt där program som jag inte vill missa. Dels för att det är ju väldigt bra att få, den där summeringen innan man ska lägga sig och se fram emot en skittråkig måndag. Men jag tycker det. Det tycker jag är pigg TV.
Vi ska prata mer om kommentatorer alldeles strax. Jag är helt säker på att lyssnarna vill höra om det. Jag vill först be dig att tala lite om styrkeförhållandena mellan de här olika TV-husen. SVT, TV4 och Viasat Sport, som gör majoriteten av den sport-TV som jag gissar att du tittar på. Även Eurosport och Kanal 5 naturligtvis, även om de har mindre utbud.
Ja, jo, men det är väl det jag tittar mest på. De gör ju ganska olika saker, tycker jag. Det är klart att SVT och TV4 med sina resurser och sina sändningar som har en tendens att likna varand och påminna om sätt att tänka och sådär. Jag vet inte. När jag sätter på Eurosport tycker jag alltid att Eurosport är så här superkompetenta. Det är ju liksom många sporter där som inte är, de har ju ägnat sig åt den här sporten som kanske inte är mina favoritsporter. Men de har så här, jag tycker de har en superkompetens där. Ibland som de andra kanalerna saknar. De andra kanalerna är ju jättebra på de stora publiksporterna. Och de satsar allt där. De satsar allt på fotboll, hockey, handboll. Och sen SVT har ju tvingats tänka om då. De har ju inte de ekonomiska musklerna. Så de har ju fått specialisera sig på lite andra saker då. Jag kan ju givetvis tycka att det är helt logiskt att de satsar på de stora publika sporterna eftersom de har den stora breda publiken. Men det är lite enkelspårigt, det är det. Det har ju utvecklats mot enorma förhandssnack alltså. Och enorma efterhandssnack. Och det har liksom gått överstyr nästan, tycker jag. Och det är så otroligt många som sitter och ritar. Och jag tittar nu på hockeykväll och de ska fram till någon skärm och stå och blippa och bluppa på och trycka på knappar och rita. Ja, jag kan tycka att det är så här. Ja, det är så här, blir så här quasi-modernt på något sätt. Det tar saker och ting lite bort ifrån de nya grepp. Jag tänkte på hockeykväll, då skulle de olika moment hela tiden ska vara i spelarbussen, någon ska ringa från bussen. Det är väl lite skojigt, men jag tycker det är lite hittepå TV, tycker jag, lite mycket verkstad.
Jag intervjuade Robert Pälskog. Han sa att det är underligt att vi lägger ner så mycket energi och tid och har möten om ett införsnack en kvart, och själva matchen på 2 timmar borstar man bara av.
Ja, nej, men så är det nog. Och jag tror väl det att med de här förhandssnack, de ska ju vara mer och mer så att säga specialiserade, de blir också, man vill också att de ska vara väldigt breda och underhållande. Alltså, att de vill ha Glenn Strömberg där beror ju inte bara på att alla fotbollskillar eller alla fotbollstjejer, de som är specialiserade, älskar Glenn Strömberg. Utan det är ju även för att min morsa 90 år tycker om honom. Och att de också ska titta. Så att det går ju, dels ska de här snacken då vara initierade. Men samtidigt ska de vara som då, det ska vara stora, breda, folkkära människor också. Och det finns en slags motsättning där. Och jag kan verkligen hålla med Pälskog om att det är det intrycket man får faktiskt. Att man lägger ner enormt mycket idé och fantasi på hur det ska se ut innan och emellan och efter. Men huvudrätten är ju ändå själva matchen. Nu har det ju börjat hända lite där. Jag menar, det är faktiskt helt otroligt att 2013 så ska vi få liksom vår första kvinnliga fotbollskommentator. Vi har ju haft några tjejer som har kommenterat, men det är ändå... där kan man ju säga att sportens värld ligger grymt långt efter den övriga världen. Även om, som sagt, jag kommer fram... otroligt många bra kvinnliga sportjournalister och i tv, men det är ju mycket som så att tjejer är så jävla begåvade på språk också. Så det är inte konstigt att alla de där tjejerna har börjat i Italien och Spanien. Därför att de är språkbegåvade och de är ute och reser. Och kombinerar med det med ett stort fotbollsintresse är ju perfekt då. Men det är som så att de får inte riktigt komma fram till de där riktigt grabbiga grytorna ändå, för att där sitter liksom Hasse Backe och pojkarna och snackar så att säga. Och det liksom gör sig inte några tjejer direkt besvär.
Johanna Garå är med i fotbollskranen.
Ja, hon är med och hon är bra. Men hon är ju också, det är ju också tre mot en, det är alltid så. Jag tycker ändå faktiskt att om vi skulle sätta oss du och jag och titta på 50 sådana program eller inslag eller där tjejer sitter med i studion, så blir de lite behandlade annorlunda än män. Alltså det när det gäller fotboll och ishockey, de stora... Fotboll är någonting som killar gärna vill ha för sig själva. Alltså, vad de än säger, alltså, vad än läpparna bekänner, så tror jag att... Ja.
Du etablerade nyss att du inte ser ditt uppdrag att det är alternativa lösningar. Men jag vill ändå fråga dig, vad kan du tänka dig istället för de här... halvtimmes långa inför programmen eller vad du nu retar?
Halvtimmes långa, de är ju 2,5 timmes långa. Alltså de börjar klockan 4 på eftermiddagen på webben och sen så går de över. Så att en halvtimme tycker jag, 7:45 drar de igång och matchen börjar 8:45. Det tycker jag verkar helt rimligt. Men och det är klart att det är för viktiga matcher. Det är klart att det är mycket man vill veta, men det har ju pågått då i flera dagar innan, så att jag tycker att alla de här kanalerna är överskattar de här alltså behovet av de här enorma förhandssnacken. Däremot vet jag inte, de på kommersiell tv, de kanske har bra kommersiella skäl till att det är jävligt mycket folk som det är ändå väldigt många som hänger på dem där. Och de kan sälja rätt bra med reklam. Så att jag antar, det är väl... Jag har större förståelse för det än att... För att SVT... Så rent journalistiskt tycker jag inte man kan motivera det. Men kommersiellt kanske man kan det. Så ja, jag har större förståelse för det än.
Mm. Om du ska skriva en kritisk krönika om en tv-produktion, hur ofta kontaktar du tv-bolag då? Eller någon nyckelperson i den produktionen för att kolla... eventuella bakomliggande skäl för det som du tänkte kritisera?
Nej, nästan. Det låter ju... Så som du ställer frågan så kommer mitt svar låta konstigt, men det gör jag aldrig. Jag försöker kolla upp då lite fakta då, givetvis. Men jag ringer ju inte och frågar en reporter om efteråt att varför han gjorde på ett visst sätt eller hur tänkte ni där, utan det är ju mer än en annan reporter som får göra det jobbet. Mitt uppdrag är att titta på vad som kommer ut ur en viss sändning. Men det är klart att en vanlig tittare skulle ju... Det finns ju många som hör av sig som tycker att som försöker förklara för mig hur det ligger till och att jag har missförstått saker och ting. Och det är väl inte mer än rimligt. Ibland har jag väl gjort det. Och då finns det väl anledning att revidera sig sin uppfattning till nästa vecka. Men jag försöker hålla mig till själva uppdraget. Här har SVT sänt från VM i friidrott i Moskva eller vad det nu är, och jag tittar på vad de får ihop och så gör jag någon slags bedömning av det. Så om de har haft det jättejobbigt och det är jättevarmt där och de har inte sovit på flera dagar, det är ju ingen, min DNs läsare skiter väl i om Johan Kronemann har haft det trassligt i sitt privatliv eller om mina barn har varit sjuka. De kan ju inte säga att ja, men det är okej då att vi får en ofärdig eller skitdålig text. Han har inte haft det lätt, Johan. Men så att nej, jag tycker att det finns inga, jag kan inte leta ursäkter. Det får de komma med själva efteråt i så fall.
Du är en förespråkare av att producera Uppdrag granskning för sport, har du sagt och skrivit. Olof Lund är intresserad av detta, sa han till mig i intervjun jag gjorde med honom. Vad ser du framför dig där? Kan du inte utveckla det där lite?
Ja, men jag tyckte att jag som jag sagt här till dig tidigare, det är en mångmiljardindustri och det finns mycket politik i det här. Det är stora pengar. Det finns stora intressen. Det finns ett jättestort intresse bland människor och vi är många som är superengagerade. Så därför så tycker jag också att journalistiken måste också vara relevant. Där kan vi inte bara titta på vad som händer på planen, utan där måste vi också titta på vad som händer bakom och vid sidan av och när inga kameror är på. Jag tycker att till exempel i vintras när Uppdrag granskning gjorde om ett program om dopingen och de gjorde ett program om firman, AIKs firman Boys, och de gjorde någonting mer. De gjorde om Leksand. Så jag tyckte de verkligen visade på att ett sånt där Uppdrag granskning sport, alltså det ämnet är ju outtömligt. Jag tror att de skulle kunna hålla på hur mycket och hur länge som helst. Och det finns många, jag skulle kunna göra en lista åt dem på vad man skulle vilja titta på. Olympiska kommittén och hur ser de här boksluten ut på, hur används pengarna på Svenska fotbollförbundet och hur stor är byråkratin och hur många anställda och vart går pengarna? Och vi betalar ju föreningsavgifter. Varenda människa som har sina barn i olika klubbar, vi betalar ju liksom 500 eller 1000 eller 1500. Vart går alla pengar och hur sköter de sig? Och jag tycker på något sätt att man märker att när man kommer och tittar och granskar dem, då blir de ju helt förvånade. Alltså, och precis som att ja, men vi är ju bara en ideell förening. Och det finns ju hela den här härvan med, inom gymnastiken med olika ledare som har eller anklagas för att ha antastat eller flickor eller bedriver en jävla terrorverksamhet. Hur elitsatsningen funkar, för jag har själv erfarenheter från här från Stockholm, hur klubbar börjar, det här med att de börjar sålla ut 6- och 7-åringar redan och tala om vilka som är stora talanger och vilka som inte är talanger och så vidare. Det finns så mycket bra grejer som också bör göras. Ja, men jag springer ju hem från TV från jobbet för att titta på de stora matcherna och de stora mästerskapen och loppen och så, är klart. Men jag tror att precis som vanliga människor tycker att det är ett Uppdrag granskning om sjukvården. Alltså, de har ju miljonpublik ju. Det är ju inte som så att de här granskarna i reportagen ses av några få personer, utan det är vanliga människor, jävligt intresserade av sammanhang. Och de här sportspecialerna som de har haft, de har haft jättestor publik. Och ja, man kan ju gå in på SVT:s chattar om. Jag har ju bara stuckit ut huvudet i några sådana härdsmälter som det här med polisnoterna till exempel. Och jag menar, det finns sån fruktansvärd kraft i och åsikter, många åsikter i de stora sportfrågorna. Att det är jätterelevant att dyka ner där och...
Vilka journalister borde göra det, tycker du?
Det vet jag inte. Det måste ju vara journalister som verkligen... Ja, dels de här grävarna, de här som är riktigt duktiga på att gräva givetvis. Men självklart så måste de också ha ett... måste ju ha förståelse för... De måste ju tycka om, tror jag faktiskt, idrott och sport. Alltså på samma sätt som en... ekonomi, jag menar som de här Laurin och Dyvemark och de som håller på med JAS och MUT. Jag menar, de är jätteintresserade av politik och ekonomi och de brinner ju för det. Och de brinner också för någon slags, de har ju någon slags rättvisepatos och de brinner för journalistiken. Så det gäller samma sak, för jag tror bara att vi ska få fram... jag tror att de journalisterna finns där med kunskapen och engagemanget, men de måste ju också se att det finns marknad för deras jobb. Vi kan ju inte bara tro att de ska ut och jobba ideellt och gratis, för de där jobben tar ju en månad kanske tar 2 månader att göra ett sånt där jättebra, intressant reportage. Det handlar ju om pengar.
Vem är din favoritkommentator?
Det tror jag inte att jag... Jag kan inte, jag vill nog inte svara på det heller, även om jag skulle ha en. Jag tycker att en del är bättre än andra, men det där är också en dagsformssak, tycker jag. Och så dagsformsfråga. Jag tycker också att jag har ju fått så mycket skäll av många olika människor, för alla har ju olika åsikter, men när jag skriver att Pärlskog är en jättebra handbollskommentator, så tycker jag kanske att han är inte lika bra på fotboll, men eller jag kan tycka att det är vissa matcher gör en del jättebra och vissa matcher är mindre bra. Det är väl lite som en kronikör i Dagens Nyheter. Alltså man försöker hålla så hög lägsta nivå som möjligt. Och de bland kommentatorerna som har en hög lägsta nivå, det är de vi tycker är bäst. Och det är ofta de som kommenterar, är väldigt erfarna och kommenterar mycket. Så att det är ett jävla svårt yrke. Ett otroligt svårt jobb. Men de har ju miljoner ögon på sig. Och det är tufft. Alltså. De måste vara skapta lite på ett visst sätt. Jag är ju, och det är inte bara för att jag är gammaldags, men jag är ju otroligt förtjust i lite den där gamla skolan. Där det pratas lite mindre. Och där man låter bilderna, alltså, berätta mycket. Och där kanske inte kommentatorn gör sig själv till huvudrollsinnehavare. Det är väldigt vanligt. Jag tror att det har att göra med den här sammanblandningen om att all idrott ska vara tv-underhållning. Alltså, det ska vara underhållande, men det är inga underhållningsprogram. Så och programledaren och kommentatorerna ska inte vara några lekledare eller hejaklacksledare, utan de ska vara journalister. Så att jag tycker om de som inte blandar ihop uppdragen faktiskt, eller uppdraget med och sina roller. Jag vill inte nämna några, det blir så konstigt.
Tänker du på samma sätt vad gäller programledare?
Ja, det gör jag exakt faktiskt.
Ser du någon annan sportjournalistik som du tycker är relevant utöver den TV du bevakar varje vecka?
Ja, jag tycker att det har kommit fram en del otroligt bra skribenter. Jag gillar ju skribenter. Jag gillar ju folk som kan skriva. Jag tycker ju att Erik Niva och Simon Bank och de är på Aftonbladet som måste man kanske nämna någon annan. Nej, men det finns, jag tycker att det kommer fram en del på senare år skribenter som är jätteintressanta och som också kan då säga, medan Mats Olsson var ju den första i Sverige långt före alla andra som klev emellan populärkulturen och sporten och skapade en helt egen stil, va. Men sen är det ju många som har nu är det ju många som går i hans har gått i hans fotspår, och jag tycker att många av dem där som jag sa, Niva och Bank och de är jäkligt bra. Jag hoppas mycket på den generationen, att de ska fortsätta göra jobbet och de också tar ett visst där ansvar, och vilket de gör. Så man skriver om andra saker, andra saker i sportens värld. Jag måste bara säga också till exempel att jag, en bloggare, skribent som Henrik Rydström då, han har ju skrivit i min egen tidning, men det är inte så att vi är bästa kompisar på något sätt, utan jag har ju pratat med honom någon gång. Men jag tycker till exempel att den typen av skribenter som kan skriva om sport på med ett annat allvar och en annan precision faktiskt. Det hoppas jag också ska komma lite mer av. Alltså inifrån sporten. Att det finns inte sport, gamla alltså, fotbollsspelare eller hockeyspelare eller idrottare överhuvudtaget. Som också kan formulera någonting annat än bara något om sin egen, så att säga, utöver själva prestationen. Jag tycker han Henrik Rydström, han skrev ju i våras om när han blir petad och känslorna och att vara förbi. Och det, jag tyckte det var skitstarkt. Alltså. Jag tyckte det var riktigt väldigt bra. Väldigt bra.
Då måste jag fråga dig om en sak som hände i höstas när Kanal 5 hade problem med sin kommentatorsbesättning för Sverige-Kazakstan-matchen i Astana. Då skickades Pelle Blom fram där i elden och fick rapportera från sidlinjen helt enkelt. Ja. Han fick god kritik efter det eftersom vissa ansåg, i alla fall på Twitter, att han ställde relevanta frågor från en utövares perspektiv och inte en journalist. Det är lite där du är inne på med Henrik Rydström där, att det kommer inifrån. Vad ser du där? Det är en intressant roll.
Nu såg jag faktiskt inte, alltså jag, det här med Pelle Blom då var det, va? Det missar jag. Men i hans fall, jag tycker att han har ett, jag tycker att han har ett bra för detta aktivt perspektiv på mycket det han gör. Och nej, jag tycker det är bra, bara det är klart, det måste ju komma i rätt sammanhang, och det är klart, får man hoppa in plötsligt för någon, så jag har svårt att kritisera, någon som bara kastas in i ett sammanhang, och om han hade fått ett nytt jobb och de har gått ut stenhårt med att nu jävla kommer det bli Pelle Blom så det står härliga till och han floppar, då får väl han kritik för det. Men när man blir inkastad så där, då får man väl ändå vara lite. Då tycker jag man får vara lite generös.
Vem tar över efter dig, tror du? TV-sportspalten i DN.
Ja, men jag ska, de när jag bär sig ut om 40 år, då kan de börja fundera på vem som ska få ta över. Nej, jag vet inte. Allting har ju sin tid. Jag som sagt har jobbat som filmkritiker jättelänge och tv-kritiker. Och jag faktiskt, jag funderar ofta själv på när det är dags, att säga. Nu tycker jag att vi har en sån åldersfascism i det här landet, så att allt som är ungt är inte alltid, behöver inte per automatik vara bra. Att jag tycker nog att jag kan hålla på ett tag till. Däremot så skulle jag nog kanske se att det kom in en till som hade ett annat perspektiv än det jag har. Till exempel när vi skriver film eller vi skriver tv, till exempel vanlig tv, då har vi ju oftast, vi har ju en annan kritiker där. Och så att det, jag tycker ju om, ju fler perspektiv desto bättre. Och ju fler röster desto bättre. Jag tycker det är jättetråkigt att jag tycker det är tråkigt när andra tidningar så att säga släcker ner sina kritiker och sina kommentatorer eller krönikörer. Så att det finns ingen glädje i att Svenska Dagbladet försvinner, tvärtom. Jag skulle vilja ha 10 tidningar till och där. För läsarna är det ju förfärligt, för de som tycker att Kronemann är en idiot. Att jag tycker klart att de ska ha någon annan att läsa också. Och finns inte det i övriga media, så tycker jag att det kanske ska så småningom. Då har man kanske 2 röster.
Vad tror du om Viktor Bart Kron? Han är väl sportintresserad på din tidning?
Jag vet inte om han är... Jag har ingen aning faktiskt om han är sportintresserad.
Jag tror han varit speaker på Djurgården fotboll.
Jaha, det var en nyhet för mig. Ja,
det är inte helt säker på detta, men jag tror det.
Ja, men nej, absolut. Han har ju en bra penna, så att det tror jag. Absolut. Men för jag önskar lite det, att svensk media kanske också skulle tänka lite mer som jag kan tycka brittisk media är så jävla bra på. Alltså, även i den slaskigaste brittiska tidningen så har de en krönikör där, så vet man i alla fall en sak, det är att han kan skriva. Alltså, man kan inte ha en åsikt där utan att kunna framföra den. Det är väl lite så, kan jag tycka, i Sverige ibland att man stil är lite, vad heter det, underskattat.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här poddserien?
Där kom den.
Du får tänka 10 sekunder.
Jag tänkte på... Jag tycker du ska intervjua Gunilla Lindberg. Svenska olympiska kommittén. Tycker du ska vara jävligt tuff mot henne. Jag tycker du ska prata med henne om korruption och gubbvälde och byråkrati och politik inom sporten. Jag tror att i den där världen, där döljer sig många märkliga ting. Alltså. Så att Gunilla Lindberg. Uppdrag granskning sportpodd.
Sista frågan syftar tillbaka på namnet Agendasättarna. På vilket vis tycker du att du sätter agendan i sportjournalistiska Sverige?
Alltså, jag är väl en maktfaktor för att jag får en sida i Dagens Nyheter varje lördag. Och i stort sett skriva precis vad som helst utifrån ett tv-perspektiv. Det är klart att det är ju ett enormt privilegie och en maktposition. Absolut. Men jag försöker att i minsta möjliga mån tänka i de banorna överhuvudtaget. Jag sysslar ju med det här delvis för att jag är förmodligen från början, finns det en viss fåfänga i mig också, och ha sin bild i tidningen och så vidare. Men det har runnit av med åren faktiskt. Jag tycker att det jag vill skriva för läsarna stenhårt alltså. Och jag vill stå på deras sida. Jag vill gärna vara med och ställa de rätta frågorna och peta lite på de som har makten. Och reta dem lite och provocera dem. Så att jag vet att jag har mediamakt, det har jag. Men jag vill inte göra någon poäng av det. Utom i de lägena där jag kan liksom påverka, där jag kan göra en viss skillnad när det gäller liksom idrott och politik till exempel. Om jag kan att ska Sverige ha en sån här lista över viktiga idrotts det är en fråga som jag har liksom drivit lite och ställt många frågor kring. Om jag kan vara med och påverka i det i någon riktning, då vill jag göra det. Men jag gillar inte att se mig själv som någon slags maktmänniska inom media. Men ja, kan jag skriva upp någon så gör jag gärna det.
Tusen tack för att du ställde upp, Johan.
Tack så mycket. Själv. Shit. Oj.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. 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 Och på iTunes.